Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till Vetenskapspodden Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och i det här avsnittet samtalar jag med professorn och psykiatriken Ingmar Skog som är föreståndare för HCAP, Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg. Antalet personer över 65 år beräknas tredubblas i världen de närmsta decennierna. Friskare äldre är såklart en global framgång men innebär också nya utmaningar. Frågan är, hur skapar man ett samhälle där alla inkluderas i samhällsbygget? Där man tar tillvara de äldres erfarenhet bättre än man gör idag? Och en annan grej, hur gamla kan vi egentligen bli? Vissa tror att världens första 200-åring är född. Det låter science fiction i mina öron. Vad många demografer ändå verkar vara överens om är att cirka hälften av de som föds i Västeuropa idag kommer att få uppleva sin 100-årsdag. Trevlig lyssning! Då är vi igång med ett nytt avsnitt av Forskaren och jag, och idag ska jag samtala med professorn Ingmar Skog. Välkommen!
Tack!
Du är professor i psykiatri och sen är du också föreståndare för någonting som heter HCAP, Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg, eller hur?
Ja.
Du ska få prata och berätta lite mer om vad det här HCAP är för någonting. Men du och jag, man kan sammanfatta med att du och jag ska prata om vad en allt friskare ålderdom får för konsekvenser för samhället. Och eller med lite klatschigare rubrik då, 70 är det nya 20, möjlighet eller katastrof? Tänkte jag, vad tror du om det?
Möjlighet.
Möjlighet, ja, just det. Men det, vi återkommer till det. Det nämnde jag nog inte här inledningsvis, men vi sitter i Mölndal, du och jag, och snackar idag. För att här är det så kallade fysiska centrumet för HCAP. Och om man läser om det så står det att HCAP består av ett större nätverk av drygt 130 forskare från 5 fakulteter och 15 institutioner vid Göteborgs universitet. Är det korrekt?
Ja, man ska inte säga nätverk, utan det är ett forskningssamarbete.
Forskningssamarbete,
ja. Så vi har ju då samarbete mellan alla de här 15 olika institutionerna och faktiskt 25 discipliner.
Mm. Och om du ska berätta för mig vad HCAP är för någonting och vad ni sysslar med.
Ja, alltså det är det att vi, man kan säga att grejen är att vi vill öka äldre personers kapabilitet. Och kapabilitet är alltså vår förmåga att sträva efter och uppnå mål som vi tycker är värdefulla. Alltså vad vi själva tycker är värdefulla, inte vad någon annan tycker är värdefullt. Och det gör vi då genom att ha forskare från allting från molekylärbiologi till historia, till design, svenska språk, till folk som tittar på neurokemi i hjärnan eller gör såna här hjärnavbildningar. Mm. Och de här forskarna samarbetar då, och det som är den stora fördelen här är att man får ju väldigt mycket olika kunskap, och man, det är också rätt utmanande det här att man har olika forskningstraditioner, ja, olika sätt att ta sig an olika saker, va? Men det gör också det att man kan få en kunskap utöver det när forskare bara liksom tittar på sitt lilla.
Mm, mm. Tycker du att vi är alldeles för åldersfixerade i Sverige och västvärlden på det att vi bryr oss om? Och jag förstår, som för dig som forskare är det relevant för att ha någonting att utgå ifrån, men jag menar, det är ju ändå så att frågor om hur gamla vi är att det hela tiden ska registreras eller talas om?
Jag vet, jag tror att man pratar rätt mycket om det i andra länder också, att ålder är. Sen kan man ju säga det att i vissa kulturer så är ju kanske vi så här, uppskattar styrkan av att man uppnått en viss ålder. Det här att man har en erfarenhet. Mm. Medan man i västvärlden, och vi svenskar är ju ofta extrema på allting. Vi är ju väldigt ungdomsfixerade idag. Att allting ska föryngras, allting ska vara... Man ska helst liksom plocka in så unga människor som möjligt i politiken och så vidare. Va? Mm. Samtidigt så är det ju så att yngre och äldre kan ju komplettera varandra väldigt mycket. Alltså när du har blivit äldre så har du en erfarenhet. När du är yngre kanske du har lite mer fart, mera driv. Mm. Och jag tror att det tycker jag är en väldigt viktig grej, att erfarenhet, det har på något sätt under de senaste decennierna blivit mindre och mindre uppskattat. Alltså det här att faktiskt ha varit med om någonting. Mm. Och sett historiens skiftningar under sitt liv.
Ja. Och att man inte, att man inte tar tillvara på det som man borde.
Ja, jag tycker att ett land ska ju ta tillvara på all den så här, kompetens man har. Men det känns som att vi i Sverige har varit väldigt dåliga på att ta tillvara på den kompetensen som heter erfarenhet. Mm.
Men tolkar jag det om att du upplever det som att det är ett större problem i västvärlden än vad det är på andra ställen?
Ja, jag skulle säga att det är ett stort problem i Sverige. Titta bara på åldern på... Nu ska man ju inte säga att det var särskilt bra med presidentvalet i USA. Men de hade ändå två presidentkandidater som var i 70-årsåldern. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att man skulle utse en partiledare i Sverige som är i 70-årsåldern. Mm. Men går vi utanför Sverige så har du ju ofta partiledare som är i olika åldersgrupper. Eller politiker som är i högre åldersgrupper.
Ja, det är intressant.
Medan vi i Sverige är, det är väl Löfven som är i 60-årsåldern. Mm. Men i övrigt är de
förhållandevis en gammal gubbe jämfört med den andra. Ja, men det är intressant. Du, en annan grej som jag läste, att enligt vissa ansedda demografer då, så kommer hälften av dem som föds idag i Västeuropa att få uppleva sin 100-årsdag, läste jag någonstans.
Ja.
Sen kollade jag ju visserligen upp det här med SCB, Statistiska centralbyrån, och enligt deras prognoser så kommer ungefär hälften av flickorna som föds idag bli 93, sa de, och hälften av pojkarna 91, det är enligt SCB då. Men det är ju gott nog så här. Men vad är din uppfattning här? Hur står du till med det här egentligen? Och är då Europa, om vi nu börjar där, beredda på den här invasionen av gamlingar som är på gång?
Alltså på den första frågan så är det ju så här att prognoser baseras ju då på olika sätt att räkna ut det, och det innebär ju då att det kan ju skilja sig lite grann. Det finns ju en del som menar att medellivslängden vid nästa sekelskifte kommer att vara 100 år i Europa. Mm. Men det här beror på hur man räknar. Vad vi kan säga är att alla sådana här prognoser som har gjorts, de har ju alltid underskattat hur gamla vi blir.
Ja.
Och ganska rejält. Jag brukar ta ett exempel att när jag började min forskning så fanns det ju då vissa prognoser hur många människor i Sverige som skulle vara över 80 år 2010 och sånt där. Och det missade ju, det visade sig vara ungefär 20% fler än vad man hade beräknat.
20%, inte procentenheter utan procent.
Ja, 20% högre.
Ja.
Och så har det varit hela tiden. Så att om man säger att det är 93-91 så kanske det ändå kommer att vara lite ytterligare några år äldre, om det fortsätter som det har varit de senaste. För att det är ju så att medellivslängden i Europa och i Sverige och sådär, vi har ju en av de äldsta statistiken i Sverige, den har ju ökat sedan slutet av 1700-talet.
Ja.
Och man kan ju säga att medellivslängden har ju ökat sedan genombrottet av industrialiseringen. Och det är intressant, alltså vad är det som gör att vi blir äldre? För att en intressant sak jag läste, det var ju det här att när folk flyttade in till städerna för att jobba i de här fruktansvärda industrierna i början av 1800-talet i Manchester och bodde i de här fruktansvärda slumområdena, så ökade faktiskt medellivslängden. För det var egentligen för jävligt, ännu mer jävligt när de bodde på landet.
Ja,
men då var det ingen som upptäckte det. Men när alla samlades på samma ställe, då upptäckte man liksom det här. Va? Och det var ändå så att även om man fick jobba fruktansvärt hårt, det gjorde man ju även när man bodde utspridda, fattiga människor bodde utspridda på landet, så var det ändå så att man fick ändå mat för dagen när det slog igenom. Så att även sådana här saker som verkar ganska hemska ökade medellivslängden. Och sen har ju medellivslängden i princip fortsatt att öka fram till nu.
Ja, så nu har det flackat ut lite, eller?
Det är fortfarande så att det ökar. Men det flackar ut lite grann i Sverige. Vi ökar ju vår medellivslängd. Mm. Men nu är det ju andra länder som ökar. Till exempel Korea. Man räknar ju med att det kommer att bli 2030, fanns någon beräkning, att då kommer de och var de första där du får medellivslängd på 90 år, det är koreanska kvinnor.
Ja.
Och då ska vi komma ihåg att Korea, eller det är Sydkorea då, ja, att i Sydkorea så var ju medellivslängden på 50-60-talet 55 år.
Och det är en dramatisk ökning.
Ja, och så är det ju många andra länder. Indonesien har ju ökat enormt och många länder som vi liksom kanske upplever som lite fattigare. Ja. Och sådär, va?
Och varför tror man att just de koreanska kvinnorna blir så gamla?
Det vet man väl egentligen inte. Alltså, de har ju haft en rejält utbyggnad av sitt välfärdssystem också. De har ju haft en utbyggnad av sina industrier, sitt samhälle, sin teknologi och så vidare. Och det är väl så att en viktig grej är väl just det att man får mat för dagen. Att man kan äta. Att man har, och överhuvudtaget välfärdssamhällena har ju en väldigt stor betydelse. Men vi har ju en ökning av medellivslängd i nästan alla länder. USA har ju på att flacka ut ganska rejält. Och där tror man att det har med sjukvårdssystemet att göra delvis.
Aha.
Plus att det här senaste som har varit att det är rätt mycket användning av droger och så.
Mm.
Det var väl i nyheterna nu alldeles nyligen om detta.
Mm. Men de här siffrorna om att hälften kommer få uppleva sin 100-årsdag eller om det blir 93 eller 95. Men det ligger ändå i det häradet, eller?
Ja, det låter ju så på alla prognoser nu, va? Och det finns ju en del sådana här demografer som menar att den första 200-åringen är född. Och det kan man säga
det
att det är ju, och det är ju liksom några av världens ledande på det här området. Va? Och då ska jag säga, det är alltid roligt när man säger det för att det får alla människor att hoppa till. Jag tror inte riktigt på det. Jag var med i en debatt i Australien, jag var där i början av september förra året där vi... Det var ett möte med forskare på såna här centenarians, alltså folk som blir 100 år och äldre. Va?
Mm.
Och där var med en debatt och då är det ju så här att vi har ju ökat, alltså att antalet 100-åringar har ökat enormt. Det var ju lite drygt 9000 1960 i Sverige och nu börjar det närma sig 100 000 som är
i Sverige. Du kallade det på engelska centenarian.
Centenarian.
Ja. Finns det, för jag sa ju tidigare 100-plussare.
100-plussare, går väl bra att säga i Sverige.
Ja, men det finns inte något liknande uttryck som centenarian på svenska, man säger.
Nej, vi brukar väl säga 100-åringar eller 100-plussare och sånt där. Men i vilket fall som helst så är det ju så att antalet 100-åringar har ökat enormt. Men däremot är det ju väldigt få som har blivit mer än 110. Det ökar i och för sig.
Mm.
Och enligt dem som på det här mötet var det ju en del som hade intervjuat över 400 personer som var över 110 år. Det finns japanska forskare som har undersökning på det. Va? Men tittar vi på den äldsta människan i världen så dog, det var en fransk kvinna som dog 1997 och hon dog vid 122 års ålder. Efter det så har de äldsta personerna dött vid 117 år. Någon har dött vid 119 år. Så att de här forskarna, de börjar till och med tvivla på om det var rätt det här med 122.
Mm.
Men det är ju så här, statistiskt sett så kommer man ju alltid ha personer som ligger lite grann utanför.
Mm.
Men det verkar vara så än så länge att där är någon slags stopp. Mm. Att vi inte blir äldre. Men som sagt,
att det finns någon biologisk, fysisk gräns.
Någonstans där, va?
Där kroppen inte...
Där på något sätt kroppen inte har. Och de här som forskar på det här, de säger ju det att många av de här supercentenarien som det kallas, de här som är över 110 år, de är ju ofta oerhört pigga eller vital. Många är väldigt vitala och sådär.
Mm.
Och de kan träffa dem och de brukar ju ofta träffa dem flera gånger och sådär. Och sen kan det vara bara att de dör utan att man vet varför.
Mm.
De bara liksom går bort. Och så att jag tror att vi har någon slags gräns där. Men då ska vi veta att demograferna som är experter på befolkningsutveckling, de pratar ju om ännu högre.
Ja, just det. Men du, jag hade två frågor där i den där. Om vi ska gå till den andra då, så huruvida Europa är beredda på den här invasionen av gamlingar eller i sådana fall vilka genomgripande förändringar som måste till i samhället för att vi ska kunna ta hand om, eller framförallt kanske dra nytta av den här kommande åldersfördelningen.
Jag tycker det, att det har ju alltid varit, alltså ända sedan jag började med forskning om åldrande på början av 80-talet, så har det ju alltid varit den här diskussionen, alltså alla har ju vetat om det här att vi kommer att få en befolkningsexplosion där antalet äldre ökar oerhört mycket. Och man har ju inte helt uppfattat detta. Det som är nytt nu tycker jag, och det beror ju delvis på de studier som vi har gjort här i Göteborg, att man upptäcker då att äldre personer börjar bli, det vi pratar åldrande, att de också är mycket piggare och vitalare. Men tidigare har det ju varit väldigt mycket det här katastrofscenariet, att vi ser mängder med människor som fyller upp våra äldreboende och mängder med människor som får demens. Mm. Men jag tror att nu är det precis som du säger det här, att vi måste se bägge delarna. Dels vara beredda på faktiskt utnyttja den erfarenheten som finns, den kunskap som finns. Och det att äldre personer, alltså personer efter pensionsålder, faktiskt fortfarande kan göra en massa saker, vara väldigt stor nytta till samhället. Mm. Sen måste vi förstås vara beredda på att det blir fler människor också som blir sjukare, för vi blir ju sjukare med stigande ålder. Men det som forskningen verkar tyda på nu, det är, man pratar ju väldigt mycket, alltså en stor diskussion har ju varit det som man på engelska säger compression or elongation of morbidity, det vill säga så att om vår sjuka del av livet kommer att öka eller minska. Och då kan man säga att om vi då får en äldre befolkning, kommer vi då få fler, alltså kommer det att läggas till fler sjuka år. Mm. Men nu verkar forskningen tyda på att den här ökade livslängden faktiskt mera är kopplad till att vi har kortare sjukperiod.
Det var ju positiv nyhet.
Ja, men sen kommer det ändå bli att med tanke på att demenssjukdomar och problem med och andra sjukdomar som gör att vi får svårigheter att klara oss själva. Eftersom vi blir så många äldre, så kanske det ändå kommer att öka, men det kanske inte kommer att vara lika farligt. Men jag tror att det är alltså en väldigt viktig grej för samhället, för att inte pensionssystem ska rasa ihop, men också för samhället överhuvudtaget och livskvaliteten för människor i vårt samhälle. Det är ju att när vi blir äldre, att vi faktiskt också att man utnyttjar den kapacitet vi har. Mm.
För några år sedan gjorde jag ett reportage som handlade om 100-plussare, alltså sådana som är över 100 år. Och då var jag i södra Småland och reste runt lite, för där bor det väldigt många riktigt gamla människor i de här trakterna. Då var det för några år sedan dubbelt så många som rikssnittet som var över 100 år. Och då när jag pratade med de här gamlingarna så avslutade jag alltid med en fråga. Och så sa jag så här, tänk dig att jag har ett litet piller här i handen. Om du sväljer det här så får du leva ytterligare 20 år. Då var de kanske 103 och så. Vill du ha det här pillret? Och det var liksom ingen som fick frågan som var intresserad av det här erbjudandet. Utan de tyckte ju tvärtom att det var, jag vet vad, en kvinna i Emmaboda. Hon hade sett en annan gamling på tv som just hade fyllt 108 år som hon kommenterade det här hela med hur gedan är mig. Nej, det var det värsta jag kan tänka mig med att få ett sånt piller. Men vad är det så att det här med att trakta efter att bli så himla gammal och ett evigt liv, att det är någonting som vi unga tycker är himla spännande, men när man kommer upp lite i ålder så är just den där grejen inte så viktig som de här gav uttryck för. Är det din erfarenhet också?
Jag tror att det kan ju vara det, för att man blir ju tröttare med stigande ålder. Va? Vi kan ju säga att när vi tittar i våra studier så de flesta är ju ganska pigga upp till 80-85 års åldern. Efter 90 år så är det väldigt många som börjar få problem med minne och andra saker. Det finns ju undantag för det, människor som är väldigt aktiva. Men jag tror också det är en bild av det att när du blir äldre, då blir du också mera medveten om döden. Du blir mera, alltså i större utsträckning så förlikar du dig med den här tanken att snart har jag inte så mycket kvar. Jag har levt mer än mitt halva liv eller mer än 2/3 av mitt liv. Men när du är ung, då är du fortfarande så pigg och du känner dig lite grann som den här eviga. Det är liksom svårt att tänka sig in i den här tanken att man blir gammal. Och
ja, man extrapolerar sin friskhetskänsla framåt i tiden. Så ja. På något sätt att man...
Men sen är det ju fortfarande så när vi frågar äldre personer, de vill ju fortfarande leva, de flesta. Mm. Alltså vi har ju med det i våra frågor om de känner sig trötta på livet eller om de skulle vilja dö och så. Och då är det fortfarande så att de flesta vill ju inte dö.
Nej, det vill
utan
de
inte. Jag hade... jag vet, när jag skrev min avhandling för ett antal år sedan, så intervjuade jag ungefär 585-åringar eller undersökte dem, och då frågade vi just om det här, om man ville dö, om man kände sig trött på livet. Och då var det så här att de flesta, och det var även folk liksom som var sängbundna, hade värk i kroppen och så. De flesta sa då att nej, men jag vill fortsätta att leva även om jag har ont i hela kroppen och jag ligger i en säng, för jag vill veta vad som ska hända med mina barnbarn, jag vill veta vad som ska hända i världen. Så att det finns ju fortfarande den här grejen, att det här att man då kanske säger att man inte vill ha piller för att leva 20 år till, så är det nog fortfarande så att de flesta ändå vill fortsätta leva.
Men de tycker att det låter tröttsamt att tänka sig att de skulle vara, är det så man ska tolka det, som att de vill leva i nuet, men de har kanske lite svårt att tänka sig tanken att de ska orka hålla på 20 år till, eller mer så, tror du?
Ja, jag kan tänka mig att det är något sånt där, att man tar varje dag för sig på något sätt. Varje dag är en ny utmaning eller en ny grej. Man tänker inte framåt på samma sätt.
Nej.
Sen vet jag inte om du har frågat yngre om de vill ha ett piller för att leva 20 år äldre.
Det har jag inte gjort. Jag får göra det också.
För att det blir ju lite grann en sån här, blir det inte det en liten floskel också i det här, att om folk frågar om du vill ha något överlevnadspiller, så säger alla det. Nej, men det vill jag inte ha, eller något sånt där, va?
Mm.
Så du kanske måste fråga lite yngre personer om de vill ha ett liv, ja, ha ett, ja, sånt där piller.
Men du då, som är medelålder, skulle du vilja ha det här pillret?
Ja, då skulle jag vara, om jag då var säker på att jag skulle kunna få se mina barnbarn växa upp, ja, det tycker jag nog.
Ja, jag hade också tagit det, absolut.
Ja.
Så, men då tänker jag ju också att jag skulle må ungefär som jag gör nu. Jag tänker ju inte att jag ligger i en säng och har ont hela dagarna. Utan...
Nej, men där är också en annan grej. För att det här dyker ju ofta upp när du har med äldre att göra. Mina egna föräldrar, min mamma dog faktiskt förra veckan.
Jaha.
Alltså mina egna föräldrar var ju väldigt pigga, de var över 90 år. Men ändå när de blir sjukare, så är det ju så att då kommer de inom sjukvården och sådär. Och då får man ju ofta den här frågan, ska man ge livsuppehållande behandlingar och så vidare från sjukvården. Och det är ju en väldigt etisk fråga där, va? Vad är livskvalitet och vad är liv? Och då är den här frågan, att ofta är det ju så här att när du frågar yngre personer, så säger de, men om jag får ont eller om jag blir förlamad, eller då skulle jag vilja att ni tar livet av er. Men det är ju så att vad som händer är ju att alla vi människor, vi flyttar fram våra perspektiv. Alltså om du tänker dig det, att många säger så att om jag råkar ut för en olycka och blir rullstolsbunden, då vill jag inte leva längre.
Mm.
Men när det händer, så är det ju faktiskt så att de flesta på något sätt ställer om, och så försöker man ställa om till den situation man är.
Mm.
Och det kan vara så att en del människor som kanske får en sjukdom med smärta, de kommer även när de liksom får det känna att nej, jag vill inte leva. Men väldigt många kommer också liksom att ställa om sina perspektiv till det här nya. Så det gör att det här, som en del säger, att man ska skriva under ett kontrakt i förväg, det är väldigt lurigt, för att det kan vara så att när du, vad heter det, nu kommer i den situationen,
ja,
så är det inte säkert att du känner så.
Nej.
För till och med en person med demens, det var en sån här grej jag tänkte när jag tog mina egna föräldrar och de började tappa minne och sådär. Då var det ju fortfarande så att man kanske lever mycket mer i nuet. Man kan inte komma ihåg lika mycket som har hänt förut. Man kan inte tänka framåt. Men i nuet kan du fortfarande liksom känna känslor, vara glad när dina barn och barnbarn hälsar på. Du kan ge väldigt mycket till dina närstående genom liksom att visa den här kärleken som en mamma kan känna för sina barn.
Mm, mm.
Och där kommer vi in väldigt mycket. Vad heter det nu, liv, och vad är livsvärde?
Mm. Det är det här med att själv få bestämma när livet ska sluta, alltså aktiv dödshjälp och så. Vad har du för tankar, eller jag behöver inte veta vad du själv tycker om det, men vad är din erfarenhet av det?
Jag kan inte säga att jag har jättemycket erfarenhet av det. Vi vet ju det, att när det gäller människor som tar livet av sig, alltså, då är det ju väldigt stor utsträckning att man har haft en depression.
Mm.
Många gånger depressioner som inte är diagnostiserade. Ibland har de upptäckt de här depressionerna. Va? Men depression, framförallt hos äldre, så är depressionen absolut överväldigande grejen till att man tar livet av sig.
Mm.
Och man kan säga att de här filosofiska självmorden, alltså där människor då medvetet med sina intellektuella funktioner behållna bestämmer sig att nu ska livet ta slut. Det finns ju, men bland alla självmord så är det extremt ovanligt. Det vanligaste är alltså att man har en depressionssjukdom.
Och att man inte mår bra och inte är vid sina sinnen på sätt och vis då. Alltså
att man... Jag skulle inte vilja säga att man är inte vid sina sinnen, men en depressionssjukdom, det innebär ju att du tappar livslusten. Och att du tappar livslusten på ett väldigt, väldigt plågsamt sätt. Det gör väldigt, väldigt ont. Det här, du tappar dina känslor, du tappar... Det är ju, vid svåra depressioner är det så att du inte ens nedstämd, utan du är liksom totalt frånvaro av att känna. Och det är fruktansvärt plågsamt. Och det är hos äldre den absolut viktigaste grejen. Och där kan det vara väldigt viktigt att man upptäcker depressionen i omgivningen. För att det här kan komma väldigt fort. Och det kan vara personer som aldrig haft depressioner förut. Va? Och då vet vi det, att när det är människor med en depression och väldigt många människor som i andra situationer försöker ta livet av sig, så vet man ju det att när de som så att säga inte lyckats, alltså som överlevt, då är ju en stor majoritet av dem är väldigt glada att de överlevde.
Mm. Men att man blir deprimerad när man blir gammal, kan man generalisera kring det, vad som är de vanligaste orsakerna till att man får en depression när man blir äldre?
Jag skulle säga att depression är väldigt vanligt i livet. Vi har ju en del av våra studier där vi har följt kvinnor i 50 år nu. Och bland annat med väldigt noggranna psykiatriska undersökningar. Jag är ju själv psykiatriker och vi har psykiatriska läkare som gör undersökningar och som går igenom alla liksom våra information. Och då ser vi att nästan 70% av alla kvinnor har vad vi psykiatriker kallar en kliniskt relevant depression. Och nästan hälften av alla kvinnor under sitt liv har en allvarlig depression. Siffrorna är antagligen lite lägre hos män. Alltså det brukar man i allmänhet se. Va? Mm. Men det är ändå oerhört vanligt. Jag brukar säga att depression är lika vanligt i livet som en förkylning, men mycket, mycket allvarligare. Mm. Alltså vi kan alla drabbas av det. När det gäller det här med äldre som du frågar, så är det faktiskt så att tittar man på livsförloppet, så verkar det vara så att depression är vanligast, säga, de tio åren före pensionsåldern. Mm. Sen mellan 65 och 75-80 så har vi den lägsta förekomsten av depression i hela livet. Och sen efter 80 då börjar det öka, för då börjar det här hända att du förlorar närstående, du får mer sjukdomar och så. Och sjukdomar, förlorar närstående, olika andra sådana, ensamhet och sånt, det är ju riskfaktorer för att få depression. Va? Mm, mm. Men just de här 10 åren efter pensionen tycks vara de lyckligaste tiden vi har i livet.
Jaha. Och anledningen till att de här åren, 10 åren innan pensionen, då, att det dyker upp mer där, vad tror man det beror på?
Teorin har varit det att det kan vara i många yrken att det är svårt att hänga med. Alltså att man börjar bli trött innan vid 65 år. Om du har på ackord så kanske du är den som drar ner ackordet för resten av gruppen, om du har gruppackord. Mm. Och det kan vara att man liksom har svårare att hänga med det hela. Va? Nu vet vi inte riktigt, det här är ju liksom studier som har varit fram till nu eller fram till för några år sedan. Och nu när vi får en ny generation av äldre personer och en ny generation som ska pensioneras, där man inte är lika trött längre. Alltså vi ser ju hos 70-åringar idag att de är oerhört mycket piggare, oerhört mycket mer vitala än vad de var för 10, 20, 30 år sedan. Och det kan tänkas då att även det här med depressionsförekomst före och efter pension förändras. Men vi har trott det, alltså att det kan vara det att man inte klarar pressen på jobbet lika mycket. Va? Mm. Och sen sjunker det då efter pensionen, att man då har en lägre förekomst. Ja, att man andas ut på något sätt. Men det här är ju på gruppnivå. Mm. Så det hindrar ju inte att en del människor kan må dåligt av pensionen. Men i stort sett får man nog säga att de flesta studier som tittar vad händer när vi pensionerar oss, antingen visar på att vi mår bättre eller att det inte är någon skillnad alls.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och vad tycker du om liksom dagens pensionsålder vid 65 eller vissa går 67? Så jag uppfattar ju den som att den är lite föråldrad. Den satt ju för ganska många år sedan. Hänger den med sin tid? Ja, det... har vi råd att ha gränsen där?
Det beror på vad vi menar med att ha råd. Men man kan ju säga att så som pensionssystemen är utvecklade så blir det ju så att om alla går i pension så kommer man ju få en ganska låg pension. Vi ska ha klart för oss, som jag sa förut, att ofta mår vi på gruppnivå så mår ju folk i allmänhet bättre efter pensionen. Men samtidigt är ju frågan om man mår så mycket bättre om man inte får tillräckligt bra pension. Om man liksom blir tvungen plötsligt att bli fattig. För det kommer vi säkert att se nu, att vi får fattigpensionärer i större utsträckning. Mm. Och då kanske det inte är så roligt att gå i pension tidigare.
Nej.
Men sen är det också knepigt, för att en del människor har ju kanske arbeten som på något sätt slitit ner en. En del människor åldras snabbare än andra människor och så. Så vi kanske skulle ha en lite mer flexibel pensionsålder.
Mm. Upplever du att det finns gehör för sådana tankar bland politiker? Att man ska ha kunnat...
Jag tror att politikerna är nog ganska eniga om det, va? Man är ju eniga om att man ska höja pensionsåldern till 69. Alltså den övre pensionsåldern till 69. Men sen kan man ju fundera. Många länder har ju inte en övre pensionsålder. USA har ju inte en övre pensionsålder. Där anses det ju att vara åldersdiskriminerande om någon måste sluta på grund av ålder. Sen kan man ju tänka, men det som blir viktigt då är ju att också man har liksom någon slags koll att folk fortfarande hänger med. För vi blir ju oftare sjukare när vi blir äldre. Va? Men det är ju inte så att vår intelligens går ner jättemycket med stigande ålder. Va? Om vi inte får olika sjukdomar.
Nej.
Så att jag tycker vi måste tänka också på att det är en resurs som försvinner när människor med erfarenhet försvinner.
Mm. Men på vilket sätt mobiliseras det då nu i samhället för att dra nytta av den äldre befolkningen och att de ska kunna vara...
Jag sitter själv nu med i en sak som riksdagen har satt ihop, en grupp som seniordelegationen, som då ska titta på det här, hur man ska få arbetsgivare och andra att förstå vikten av att man behöver äldre personer.
Ja.
Och då kan man säga, jag ska ta ett exempel. Alltså vi har ju forskare inom arbetsliv till exempel.
Ni har ett projekt som heter Läxliv, läste jag om. Är det kopplat till det eller?
Ja, men vi har flera olika projekt som sysslar med det här med åldrande arbetsliv.
Ja.
Och en väldigt viktig grej man pratar om här, det är den här dolda kunskapen som personer som har jobbat på en arbetsplats ofta kan. Det vill säga, det är inte sådana här saker som du med lätthet lämnar över till nästa person. Va? Utan det är de här grejerna som dyker upp när folk kör fast.
Mm.
Och en person med erfarenhet kan gå in och säga, men vänta, vi kan göra det här och det här. Och så löser man det. Va? Jag har ju till exempel från min egen forskargrupp kan jag varit med ofta att det händer att alla kör fast. De är antagligen, om vi skulle göra olika intelligenstest, betydligt smartare än vad jag är. Och väldigt duktiga medarbetare. Mm. Men då kan de köra fast i 2 veckor om jag är bortrest. Mm. Och så kommer jag tillbaka och jag har varit med, sett de här sakerna ett antal gånger. Vilket gör då att jag kanske kan komma fram till lösningar som löser saker väldigt snabbt. Och så är det nog på väldigt många arbetsplatser att man skulle tjäna väldigt mycket på att kanske deltid eller delvis eller något sånt där behålla sina äldre medarbetare, just för att inte förlora den här dolda kunskapen.
Ja, just det. Att det inte behöver vara antingen eller. Antingen jobbar man 100% eller inte alls, utan att man finns kvar lite som en...
Ja, men också det här, alltså att arbetsgivarna måste bli medvetna om risken när man förlorar den dolda kunskapen.
Mm.
När man förlorar det här med erfarenheten. Vad man behöver på en arbetsplats är ju den här blandningen av, ska jag säga, ungdomlig energi och äldre erfarenhet, om jag nu ska prata i floskler lite grann.
Men har du, känner du till att den här mixen och den här att man tar tillvara erfarenhet så att den fungerar bättre i något annat land eller någon annan kultur där man har hajat det här?
Jag vet inte direkt om man har hajat det. Alltså, vissa länder har ju inte en övre gräns för pensionen. Till exempel i USA. Men jag vet inte om de riktigt hajat fördelen med det direkt. Va? Utan där handlar det ju rätt mycket om lagar och att man inte får diskriminera. Och delvis, om vi nu ska vara lite cyniska, så är det väl också att de har ett sämre socialt nätverk som gör att där har du dina egna pensioner du måste ta ut och du måste ha dina egna pensionsförsäkringar. De har ju inte samma lagstiftning på det området, vilket då kanske på andra sätt är en nackdel. Men jag tror att många andra kulturer har ju större säga, känsla för det här att människor med erfarenhet är värdefulla.
Ett av mina ett favoritexempel på det här med riktigt gamla människor, varför de blir gamla, så läser jag om en av världens äldsta manliga 100 plus populationer lär ju finnas på Sardinien uppe i en bergsby där, och de har varit fåraherdar i hela sina liv, och där finns det ju en sån teori om att de trappar ner i den takt de vill i sitt arbete, så att när de var 40 kanske de gick 4 mil med fåren på berget varje dag, och när de blir 62 och när de är 80 så går de fortfarande, men då kanske de går en kilometer och petar lite med staven, men de är fortfarande med, de har en uppgift och de rör på sig, men de kan själva successivt bestämma över i vilken takt de vill trappa ner. Jag tycker det låter så sympatiskt.
Ja, när jag har träffat den här killen som kom på det här med blåzoner, och när han berättar just det där, men sen är det så att de här blåzonerna, de förflyttar sig ju. För nu kommer ju liksom det moderna samhället in där, och att de har ju inte alls lika många hundraåringar nu när de bara får snabbmat i Sardinien eller på de här öarna i Okinawa i Japan och sådär. Så de håller liksom lite grann på att försvinna. Men då det de framhåller är ju väldigt mycket att det finns en meningsfullhet i livet. Va? Att man har uppgifter i livet även när man är 105 eller 110.
Ja, just det.
Det är ju rätt roligt, vet du om varför det heter blåzoner?
Ja, det vet jag, fast nu har jag glömt det. Var det inte så bara att det var någon som helt enkelt markerade det på en karta med en blå penna eller någonting? Eller
ja,
så?
Exakt. Han råkade ha en blå penna när han markerade.
Ja, det var så, ja. Ja. Men du nämnde Okinawa där. Blå zoner är då, förklara för lyssnarna, en geografisk platsregion där man blir väldigt gammal. Man har många hundraåringar plus. Finns det någon ny sån coming blå zon som du har hört talas om? Som inte...
Nej, inte direkt. Det kan jag nog inte säga att jag har hört talas om det. Att det är någon coming blå zon. Mm. Jag tror att det är också så att nu börjar det moderna samhället komma in överallt. Va? Mm. Man vet ju inte heller riktigt varför folk i de här blå zonerna lever så länge. Men det verkar ju vara så att man äter lite mera fisk. Va? Man har lite mer lite landsbygdsliv. Man har hyfsat med mat och något sån här lugn miljö. Va? Ja. Men de är ju väldigt olika.
Ja. Tillbaka till de här, när jag träffade de här hundraåringarna i Småland, så var det en gammal kvinna där som sa, som verkade så harmoniskt, som sa att vi var förnöjsamma. Jag frågade så här, hur har livet varit? Vi var alltid förnöjsamma, det är ett fint ord tycker jag. Och då vi tävlade inte med någon, och om andra hade mycket, det gjorde mig ingenting. Vi var belåtna så. Ja, och då tänker jag hur det är idag. Och vi tänker mycket på vår hälsa, vi tränar mycket. Men å andra sidan så är det ett himla jämförande som skapar stress, hur man ser på sociala medier, hur har han det, vad gör de, hur mycket tjänar de och vad gör de. Och finns det några studier som tittar på så här orsakssamband mellan livslängd och den här upplevda, den här statushetsen och upplevda konkurrensen som vi har idag, vad den gör med åldrandet?
Ja, det vet vi inte riktigt, eftersom de som den här dagens situation, det vet vi inte egentligen vad det kommer att innebära för åldrandet, va? Vi vet ju att stress kan ju öka risken för demens. Men då är det liksom en av många riskfaktorer. Och tittar vi, och det är ju liksom, och då är det en grej. Va? Alltså man måste alltid tänka, när vi pratar om riskfaktorer eller skyddande faktorer, så är det ju ofta en av många faktorer. Och det vi kan se är ju att än så länge så har det ju varit att det samhället vi har med sina fördelar och nackdelar, summan verkar vara positiv för vi blir äldre och äldre.
Mm.
Och det här med att man lever längre, det är ju ändå trots allt ett tecken på någonting som är positivt. Men då är det summan av allting. Och jag tror alla tidsåldrar har saker som är bra och saker som är dåliga. Stress då, framförallt sån här stress där man inte kan riktigt kontrollera stressen och man verkligen mår. Det verkar vara en sak som är dålig. Vi hittade ju det i en av våra studier här där vi följde medelålders kvinnor, så såg vi det att de som uppgav 1968 att de kände sig stressade i förhållande till arbete, i förhållande till familj och andra saker. De hade då en ökad risk för demens 30 år senare.
Mm.
Men det var ju liksom en ökad risk. Det innebär ju inte att alla de som kände sig stressade var det, va? Men det ökade risken lite grann. Jag brukar ibland säga, nu när vi börjar prata om faktorer, och det tycker jag är viktigt, jag brukar ibland prata om livets lotteri. Det är så här att de flesta riskfaktorer, det känner vi inte riktigt till, men vi vet att ett antal faktorer kan vara farliga. Men de stora folksjukdomarna och en sån sak som åldrandet påverkas ju av mängder med olika faktorer. Va? Och då kan man säga så att då kanske vi har ett antal vinstlotter och ett antal nitlotter när vi börjar vårt liv, beroende kanske på såna här genetiska, ärftliga faktorer.
Mm.
Och sen kanske vi börjar röka och då får vi 100 nitlotter, och så börjar vi motionera så får vi 50 vinstlotter, vi käkar grönsaker så får vi 30 vinstlotter till, och så börjar vi stressa fruktansvärt mycket och då kanske vi får 15 nitlotter och så vidare. Och sen då, när vi då ska liksom dra vårt livets lotteri, dra om hur gamla vi ska bli, så kanske vi har gjort allting rätt och så drar vi en nitlott, eller också har vi gjort allting fel och så drar vi en vinstlott. Va?
Mm, mm.
Så det är så många olika faktorer som påverkar allting. Alltså livet är ju dynamiskt och påverkar. Så därför är det ofta farligt när man pratar om riskfaktorer, för folk blir livrädda för de liksom råkar ha den här faktorn.
Mm.
Men då har man ofta så många andra faktorer.
Ja,
den goda nyheten är att vi vet att vi påverkar ju vår egen risk på det sättet att vi gör vi ett mer hälsosamt liv, så mår vi ju ofta bättre omedelbart, men det påverkar också på lång sikt.
Ja, just det. Nej, men tänk på när man hör talas om någon som har varit hälsan själv hela livet och ändå får lungcancer och inte ens tittat på ett paket cigaretter, så tänker man, det var ju just typiskt.
Ja.
Att det skulle gå så, hur gick det där till? Det var ju, när man ändå tyckte att vederbörande hade gjort allt rätt. Så.
Ja, precis.
Jag skulle bara vilja nämna lite eller prata lite med dig om det här med träning och träningens betydelse för att vi ska må bra och bli gamla. Jag läste till exempel då på er hemsida att ni, ja, den har lite koppling till det i alla fall, att ni gjorde en studie som var publicerad i Neurology, där ni kom fram till att kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90% lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition, fick jag det till. Det där finns ju liksom en koppling. Men är det så här med träning, är det det som är drycken till den heliga, i den heliga graalen? Eller överskattar eller underskattar vi motionens betydelse för en frisk ålderdom?
Alltså motionen har en väldigt stor betydelse. Som jag sa förut, så är det ju så att det är många olika faktorer som påverkar. Men det här att träna verkar ju ha betydelse på väldigt många olika områden. Alltså att försöka hålla sin kondition bra. Den här studien som du pratar om, då var det ju kvinnor som testades på en sån här testcykel med deras kondition. Och då visade sig det att när vi delade upp dem i olika femtedelar, då jämförde vi alltså de som hade bäst kondition, bästa femtedelen, med den tre femtedelar som var i mitten. Och sen fanns även den sämsta femtedelen med i den här analysen. Och då var det den femtedelen som hade bäst kondition.
Mm.
De hade alltså, när vi sen följde dem i 44 år, då hade de 90% mindre risk att få demens under uppföljningen.
Just det.
Det tror jag är en överdriven siffra. Jag tror att, alltså, det är ju så här att det finns ju, själva resultaten kan ju variera. Men det var ju ganska övertygande att det här hade en effekt. Och det var alltså mot medelkonditionen. Och då ska vi säga att den konditionen som var hos den bästa femtedelen då, hos dessa medelålders kvinnor, den var alltså ungefär som att springa 1 timme och 15 minuter på milen.
Mm, mm.
okej, men inte superkondition.
Nej, inte super,
nej. Okej, men inte när du är då i 40-45 års åldern som här var, då är ju inte det superkondition, nej, det men det är en hyfsad kondition. Och det finns ju många studier som visar på det här, att det här med att motionera har betydelse för väldigt många olika typer av sjukdomar. Mm. Allt från depression till cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar förstås och så. Mm. Så motion är viktigt.
Mm. Upplever du att det här med motion och träning, att det har slagit igenom även i de äldre generationerna? På samma, det tränas ju väldigt mycket i medelåldern idag i Sverige. Gör lite äldre det också?
Vi ser enorma skillnader bara från... vi har inte pratat så mycket om det, men i Göteborg har vi de här H70-studierna som hållit på sedan 1971, där vi tittar på 70-åringar. De första var födda 1901 till 02, de senaste var födda 1944. Och sen följer vi ju de här grupperna över tid. Och när vi jämför 70-åringar som vi undersökte 2000 med 70-åringar som vi undersökte då 2014, som var födda 1944, då har det blivit en enorm ökning med andelen personer som tränar hårt minst 3 dagar i veckan.
Ja, det är mycket.
Bland kvinnor var det väl en ökning från ungefär 3% till 30%. Bland män var det väl ungefär 15% till 50% av 70-åringar som tränade. Va? Mm. Och vi ser också enorma förändringar i den fysiska styrkan. Alltså när vi testar olika fysiska förmågor, så har det också ökat bara på en 15-årsperiod. Så jag skulle nog säga att det här med motion hos äldre personer har slått igenom rätt mycket. Och forskningen visar ju det, att man faktiskt kan påverka sina muskler och sin kondition när man, även om man börjar träna väldigt sent.
Ja, så det är aldrig
förut har man ju trott att det inte har någon betydelse, men det verkar kunna ha en betydelse. Mm. Det är klart att det är alltid bättre ju tidigare man har börjat, men det verkar aldrig vara för sent att börja träna.
Nej, det är bra att veta. En annan grej jag hittade på SCBs hemsida, där kan man hitta mycket god saker. Där framgår det att gifta har haft en större ökning av livslängden än andra kategorier under de senaste decennierna. Från 80-talet till idag, alltså det var mätt på 65-åringar tydligen det här. Att gifta lever ungefär 4 år längre än ogifta. Och även de änklingar och änkor lever längre än ogifta enligt det här. Varför är det på detta viset?
Alltså en väldigt enkelt svar, det kan ju vara det att om du lever ensam och får en hjärtinfarkt eller får ett slaganfall eller får en stroke då är det ju faktiskt ingen som upptäcker det. Det är ju en väldigt viktig variant där. Alltså att får du en akut sjukdom hemma, så är det ingen som upptäcker det, och då riskerar du ju att öka din dödlighet. Mm. Sen vet man det att känsla av ensamhet har också en viss betydelse, alltså att det kan öka dödligheten. Det finns en del studier som har tytt på det, va? Att man kanske mår lite sämre. Men väldigt mycket är väl det att om två personer är tillsammans, så är det också det att man kan påverka varandra positivt. Det beror ju också lite grann hur kanske relationen är. Va? Änklingar, det vet jag inte riktigt
vad det beror
vad
på.
Det kan bero på,
för att det... mycket, jag vet inte hur mycket längre de blev heller. Men, ja,
i och för sig så kan det ju, blir det ju faktiskt så att om du tänker dig att du levt ihop med någon längre, och att det gör ju att du kan leva längre, då kanske du har överlevt de här hjärtinfarkterna så medan ni fortfarande var gifta. Mm. Och då innebär ju det att du kanske lever längre än vad du skulle ha gjort annars, även om du råkar vara enkling.
Ja, just det.
Och leva ensam på slutet. Ja. Så det är en grej. Men alltså, känslan av ensamhet är ju också en sak som kan öka dödlighet. Men jag tror att man ska inte underskatta det, att bo ensam gör ju att det är farligare när man får akuta sjukdomar. Mm.
Du, jag tänkte, vi har pratat länge nu och vi kan så knyta ihop säcken. Vi har kommit fram till en programpunkt här som jag har kallat Ingmar gissar.
Ja.
Det är lite statistik här, när jag var ändå inne på det. Och första frågan då, vilken svensk kommun har högst medellivslängd i Sverige, tror du? Om du så, både kvinnor och kvinnor har ju en, och män är faktiskt en annan. Har du någon, vad är din gissning där?
Jag har för mig att det är någon kommun i Norrland, typ Orsel eller Såsel.
Högst.
Eller
så. Högst.
Högst, ja. Mm. Jag har för mig att det är inte det.
Nej.
Eller är det tvärtom där?
Det är tvärtom. Ja. Det är
men okej, om jag då ska gissa, så skulle jag då tippa att det är tydligen, det borde vara typ Danderyd eller något sånt
där. Ja, det var, för män är Danderyd i topp, där blir man 84 ja. År i medellivslängden är det. Och för kvinnor är Lidingö 88 och sen Täby på andra plats. För mig är Staffanstorp på andra plats.
Ja, men då ska jag gissa vilka som har lägst.
Ja, för det var nästa fråga.
Jag tror att det möjligen kan vara några Norrlandskommuner.
Det stämmer.
Och sen skulle jag kunna tänka mig att det kan vara om det är några förortskommuner utanför Stockholm eller något sånt där.
Ja, det finns inte. Jag har bara de tre här. Ja. Och på kvinnor är det lägst i Åsele och två Dorotea och så trea Ånge. Så det här är ju Norrland. Ja. Och där ligger det på, det är ungefär 4 år eller lägre då, så det är 79,7. Och ja, men det här handlar inte det här rätt mycket om ekonomi eller?
Jag skulle misstänka det, och det kan ju också handla om att folk har flyttat ut, att folk som kanske är friskare har flyttat ut tidigare eller något sånt där. Det är folk som har mindre riskfaktorer, de kanske flyttat till Stockholm eller till storstäder. Vi hade ju en väldigt stor utflyttning från Norrland.
Ja, just det.
Så att de generationerna kan ju vara så att de som blev kvar kanske hade mer olika riskfaktorer. Än
Alltså, det går inte, man kan inte flytta till Danderyd och bli gammal. Och man kan inte, och man blir heller inte mindre. Om man är gammal och är lite äldre så kommer man inte dö tidigare bara för man flyttar till Åsele. Alltså, det bygger på att man ändå har en kopp, att man har. Alltså man blir inte äldre för att man flyttar till en kommun, utan det måste ju ha med vad det är, att man har bott och verk, att man har en
nej, men om du tänker så här, om du tar att du har en viss generation av personer, och om då de som är friskast, starkast, mest utbildning flyttar någon annanstans. När de andra personerna då fortsätter att leva, då har du ju folk med mer, de som blir kvar, de hade kanske även, de som blir kvar hade kanske även i övrigt då haft en lägre medellivslängd än de, på grund av sociala skäl, på grund av ekonomiska skäl. Men tar du bort de friskaste från befolkningen, då blir det ju så att de sjukaste blir kvar.
Ja, precis.
På gruppnivå. Nu menar jag inte att man skulle vara sjuk och så slut. Men det kan vara så att folk som har faktorer som har med överlevnad att göra, gör att de.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte snarast tvärtom. Om man var 65 år så tänkte man, åh, jag vill bli gammal, jag flyttar till Danderyd. Så
ja, nej, så riktigt. Kan man nog inte. Då är det nog lite sent.
Det kan man inte riktigt göra. Och sen, en sista grej här, vilket den här tyckte jag var lite kuriosa, vilket namn har högst medelålder just nu i Sverige? Svårgissat detta på kvinnor och män, alltså vilket namn som de äldsta har då?
Är det typ något, det är väl något namn då som folk inte döps till så ofta idag? Kan det vara typ Elof?
Ja, det är en spännande gissning. Det här är omöjligt att gissa rätt.
Eller Sigvard eller något sånt.
Alltså, på Stig är toppar manslistan på 73 år. Där är, så medelåldern, om man heter Stig och bor i Sverige, så är medelåldern för dem 73 år. Det är så man får tolka det, tror jag. Och Kurt är två. Heter man Kurt så är man förmodligen 72,9 år. Det är så. Och kvinnor, där toppas det av Inga, 76,8. Kvinnorna är ju alltid lite äldre.
Ja. Ja.
Varför är kvinnor alltid lite längre äldre än män?
Alltså, det är en av de stora mysterierna. Man brukar ju ibland säga att kvinnor har ju ofta mer sjukdomar, men man lever längre.
Mm.
Och kvinnor söker mer sjukvård än vad män gör. Men det är fortfarande ett mysterium. Man vet inte riktigt varför det är så. Det börjar ju närma sig varandra lite grann.
Ja.
Men
jag hör såna där teorier om att män skulle vara mer benägna att ta risker och chanser att leva ett farligare liv.
Alltså, rökning var ju en viktig bit. Mm. Alltså, män rökte ju mer förut, och män drack mer alkohol.
Mm.
Det har vi ju sett i våra studier. Så det var ju, men där är det ju så att där börjar män och kvinnor närma sig varandra. Män röker mycket mindre och kvinnor röker mer, va? Så att man ser en tendens till att faktiskt skillnaden i livslängd mellan män och kvinnor tenderar att bli mindre.
Mm. Men du sa att det är ett av de stora mysterier. Pågår det studier på detta? Är det någon som försöker komma underfund med?
Alltså det finns för många som försöker fundera på det. Eller försöka hitta det.
Inte men du,
det,
inte ni.
Nej, alltså vi har ju alltid med kön i allting vi gör. Va? Men nej, inte vad jag kan komma på just nu. Så.
Nej, nej.
Alltså, det finns många som gör det. Men jag kommer inte på just nu någon specifik.
Nej. Du, vad tror du medelåldern är för de som heter Ingmar då, som du gör?
Det borde vara typ 62 63 någonting.
Ja, det är himla rätt. Det är 62,2. Hur gammal är du?
64.
64? Ja, så du ligger lite över snittet för en lite äldre Ingmar än genomsnittet i Sverige då, ja, kan man säga. Du, det har varit väldigt lärorikt och roligt och spännande att snacka med dig om de här frågorna. Hoppas du också tyckte det.
Absolut, men vi har aldrig pratat om 70 det nya 20, men det får vi ta någon annan gång.
Ja, just det. Det var rubriken på samtalet, men ja, dit kom vi aldrig riktigt. Nej. Men jag tycker ändå att vi har varit inne, har haft kopplingar till det på olika sätt. Så tusen tack för att du tog din tid att vara med i Forskarna och jag.
Ja, tack ska du ha.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren den här gången var professorn och psykiatriken Ingmar Skog. Till sist ett ord på vägen. Jag är väldigt förtjust i Ingmar Skogs metafor om att det val vi gör i livet ger oss både nit och vinstlotter till den privata livslängdstombolan. Någon drar en lott. Kanske är det Gud. Kanske är det Loket Olsson från Bingolotto. 8-5, 8-5. Saxa 2. Ja, man vet aldrig vad som ska fiskas upp ur lådan. Jag tänker att ett sympatiskt förhållningssätt till livet i stort. Jobbet, relationen, you name it. Man gör så gott man kan. Och går det ändå åt helskotta kan man alltid skylla på Loket Olsson. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.